Så då känner jag så här, men vad skönt i en värld som stundvis kan vara rätt så hård och ha ett ganska högt tempo, att man låter det vara så här mjukt och liksom zoomar in det här mjuka så här noggrant.
In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i hamnen.
Ja, visst gör det ont när knoppar bryter.
Mor fyllde genast huset med prydnadstomter.
Att när du resat jag kvar vid avtrycket i gräset.
Varför skulle annars våren tvika?
Diktpodden. Här får du en dikt i taget.
Samlar ihop näsdukar, vantar och halsduk, gungstol, pälsmössor, trasmattor, hyvelbänk och kökssoffa. Liksom hyllmeter efter hyllmeter med fågelböcker och väggbonader, med ordspråk på marsianska, pelargoner, ejderdunstecken och filtar av lump. Allt drar jag in. Jag drar in allt i holken, gör det mjuka mjukare och än mer mjukt, bäddar för det kosmiska ägget, för poesin, dikternas dikt, för barnet med gammelmans ansiktet och tusenårs själen.
Välkomna till Diktpodden. Det vi hörde var en dikt av Eva-Stina Byggmästar ur diktsamlingen Orkidébarn från 2018. Den som läste dikten var vår gäst Hanna Lundström som är ordkonstlärare och poet. Jag heter Maria Landvik Duregård. Välkommen till Diktpodden, Hanna.
Tack så mycket.
Äntligen kunde vi få till det.
Ja.
Du har kommit ända ifrån Helsingfors, eller hur? Idag.
Precis, ja. Idag har jag åkt hit och det känns jättefint att få sitta här.
Jag är nyfiken på varför du har valt just den här dikten.
Ja, det här är en dikt som jag har hittat flera gånger om. Alltså så att jag har upptäckt den en första gång i den här diktsamlingen. Sen kanske glömt bort den lite grann, men sen dök den upp igen i antologin Bländad av död och kärlek. Och nu när jag fick i uppdrag att hitta en dikt som jag verkligen tycker om, så då dök den upp igen när jag gick till min poesihylla och började bläddra i mina böcker. Så den har blivit hittad många gånger och jag tänker att det kanske betyder någonting.
Ja. Och vad är det du fastnar för då, i dikten?
Att den har ett sånt fantastiskt flöde som startar direkt på den första raden. Jag blir liksom indragen i den här dikten direkt. Det finns en rörelse som pågår ända till slutet. Så trots att det finns den här rörelsen, så är den här rörelsen lugn, helt utan brådska. Så jag tror att det kan vara någonting av det här som gör att jag hittar den så många gånger.
Mm. Handlingen då? Vad tycker du att den handlar om?
Ja, första gången jag började läsa den så tänkte jag att men det är ju nästan som en checklista det här i början. Inget särskilt som händer. Det finns ett samlande. Men sen blir det ju så att man inser att den här checklistan, den är någonting annat också. Och den står för någonting som ska dras in i holken, kanske in i hemmet. Så då tänker jag att det som händer är något slags samlande inför någon process eller inför en utmaning, inför ett äventyr. Och sen mot slutet så får man ju faktiskt veta varför det här samlandet ska äga rum. Det behöver äga rum för att det här kosmiska ägget kommer att dyka upp. Så jag tänker att den kanske handlar om ett samlande inför någonting stort.
Mm. Om vi tittar lite närmare på vad som står, utan att liksom tolka så mycket. Finns det någon person till exempel? Har vi någon pronomen eller så?
Det finns ett jag. Och det, jag minns att den allra första läsningen så tänkte jag så här att det finns ett diktjag. Och eftersom det finns en holk så tänkte jag, oj, är det en fågel som är ett diktjag? Men nu tänker jag nästan så här att ja, det finns en något slags holk. Men jag känner att jag är kanske snarare en poet eller en konstnär. Mm. Eller vem som helst som håller på att ta itu med någonting.
Ja, och vad får du veta om diktjaget?
Det här är inget diktjag som berättar om sina tankar och sina känslor. Utan det är den här handlingen av samlande som på något sätt beskriver diktjaget istället för någonting som diktjaget berättar.
Mm. Och kanske också någon som bryr sig om, va? Man vill bädda åt någon, åt något liksom.
Precis, och jag tänker också på att det finns väldigt få verb. Så det finns få signaler om vad jaget tänker eller gör. Det finns egentligen samlar och drar. Och då blir de handlingarna extra tydliga och sen kommer det här bäddande.
Mm. Vad vet vi om Eva-Stina Byggmästar?
Eva-Stina Byggmästar, född 1967 i Jakobstad, Finland, är en finlandssvensk poet, konstnär och essayist. Hon har bott i Danmark och i Sverige. Eva-Stina Byggmästar debuterade 1986 med diktsamlingen I glasskärvornas rike och tog studenten vid Nykarleby gymnasium samma år. Varefter hon bedrev konststudier mellan 1986 och 89. Diktsamlingen Men hur små poeter finns det egentligen nominerades till Augustpriset 2008. År 2012 tilldelades hon Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris och 2018 fick hon Aniara-priset.
Har du några särskilda ord eller formuleringar som du har fastnat för?
Någonting jag undrar över är ordspråken på marsianska.
Ja.
För den här listan på allt som samlas ihop verkar ju så logisk i början. Det är näsdukar och vantar och halsduk. Mm. Det går nästan att tänka att det är någon som ska iväg på en promenad eller någonting. Mm. Men sen blir den här listan mer och mer absurd. Man inser att gungstol, det är inte alls rimligt. Kökssoffan.
Eller hur?
Men det går att acceptera tills man råkar ut för det här marsianska. För då är man verkligen tvungen att tänka till.
Ja,
och
ja.
Jag kanske inte ännu bestämt mig för vad det är som jag tänker.
Nej.
Om det. Men det sticker ut.
Kan det vara som att det är ganska gammaldags ordspråk som inte har någon relevans kanske?
Eller språk som kommer från en annan värld, tänker jag. För att marsianska ger mig associationer om rymden.
Mm.
Och sen dyker det upp det här kosmiska ägget. Ja. Att det är som att det finns en koppling där. Att det ska samlas så. Någonting som kommer från en annan plats än den här världen vi lever i.
Just det. Så har jag inte, ja, just det. Jag tänkte inte alls. Jag var fortfarande väldigt mycket i tingvärlden där. Liksom.
Ja.
Har du något mer som du undrar över eller har tänkt på något?
Jag har tänkt på att det finns ju två väldigt korta strofer mitt i dikten. Allt drar jag in. Jag drar in allt i holken. Och det är nästan samma ord som upprepas. Mm. Och det ger de här orden en väldigt tyngd. Det är som att nu händer någonting väldigt viktigt. För nu ska alla de här sakerna in i den här holken. Det tycker jag att var spännande. Det som är väldigt stark kontrast också till den här långa listan på olika föremål. Och plötsligt så kommer det inga nya ord, utan det är ord som upprepas.
Mm. Så spegelvänt bara nästan.
Ja.
Det är liksom som en.
Det får mig verkligen så att tänka till och stanna upp i läsning.
Precis, ja. Jag fastnar också för det här det kosmiska ägget, tyckte jag var vackert. Och spännande.
Mm. Jag tänker att ägget står ju ofta för någonting som är alldeles nytt och nytt liv.
Mm.
Och jag tänker att det där med det kosmiska ägget, jag tänker att i det här sammanhanget tycker jag att det får också ännu större proportioner än bara det här nya livet. För att jag tycker också att det kan stå för något slags kreativitet eller idé, någonting som dyker upp, behöver tas om hand och bäddas in.
Och så gillar jag också det här, gör det mjuka mjukare och än mer mjukt. Den tycker jag också är så vacker, både vackra ord, mjukt att säga, och sen så vackert att det liksom oerhört, det är någonting oerhört skört som ska vila där.
Precis.
Det måste vara så mjukt. Ja.
Det är så avväpnande att det bara dyker upp alla de här mjuka orden och som dessutom har en väldigt mjuk klang. Så då känner jag så här, men vad skönt i en värld som stundvis kan vara rätt så hård och ha ett ganska högt tempo, att man låter det vara så här mjukt och liksom zoomar in det här mjuka så här noggrant. Jag tycker att det är fantastiskt.
Ja, att det finns någon som bryr sig om det också. Att liksom, både i dikten och den som har skrivit dikten.
Precis.
Sen blev jag väldigt nyfiken på barnet med gammelmans ansiktet och tusenårssjälen. Vem är det?
Jag tänker så här, eller så här är det för mig, att jag tänker att dikten i bästa fall fungerar precis så att den är som ett barn som utforskar någonting och ser allting med nya ögon. Men samtidigt så har en dikt också den där tusenårssjälen och gammelmans ansikte. Mm. Mm. Jag menar att det finns både någonting nytt och nyfiket i poesin som konstform. Men sen finns det också något slags lagrad visdom som har funnits där alltid för att det är en så gammal konstform. Så jag har valt att läsa så här.
Mm. Jag tänker att det också kan vara någon sorts programförklaring för Eva-Stina Byggmästar. Jag tänker mig henne, hon som poet är ju väldigt mycket som ett barn, liksom avväpnande och nyfiken, tänker jag, tycker jag. Och leker med orden och leker. Och sen den här visdomen. Alltså att det är någon sorts ideal. Att en dikt ska vara som ett vist barn. Liksom.
Precis, precis. Och där känner jag också att det har betydelse att den här dikten är den första i en diktsamling. För att det här med programförklaring känns ännu mer rätt om man ser till sammanhanget. Att det är faktiskt så här som den här diktsamlingen öppnas upp. Mm. Med något slags samlande som inför en läsprocess eller skrivprocess. Och sen vissa konstateranden om att så här kan poesi vara.
Mm. Ja, kul att säga det. För jag tänkte också precis så. Att det är ingen slump att den här dikten inleder diktsamlingen.
Precis.
Jag tycker den är så fantastiskt vacker.
Ja.
Ja, vad händer om vi tittar på formen då?
Rent grafiskt tänker jag att det finns fyra strofer. En längre, två kortare och en lite längre på slutet. Raderna är olika långa, men det som är väldigt ögonfallande är ändå det att de här två mittersta har väldigt korta rader.
Ja. Jag tänker den första strofen är också ganska, den är mycket, det är mycket längre rader på den. Och sen tänkte jag också på att det är ju komman hela vägen. Hon samlar eller hen samlar och samlar. Och jag blir nästan lite, det är näsdukar och vantar och halsduk och gungstol och pälsmössor och trasmatta. Jag blir lite stressad, eller det är i alla fall, det är lite småstressigt. Och sen så är det ingen punkt. Och sen är det sparsamt med skiljetecken. Det är inte så mycket komman sen, utan allt drar jag in och sen är det tankstreck. Jag drar in allt i holken, tankstreck. Den första strofen är mycket mer snabb liksom, för mig. Och sen så bromsar det in där i den andra strofen. Allt drar jag in. Och sen är det där lugnare tempot i resten av dikten.
Precis. Och jag tänker där i allt drar jag in. Sen blir det som en paus. Och det får mig att tänka att det är nästan som att det är så tungt att dra in allt. Så man behöver starta om. Och säga det på nytt. Jag drar in allt i holken.
Ja, nu fick jag en bild när du sa precis när man drar in allt i holken. Det här är visuellt, de här korta, smala raderna. Det är ju hålet i holken, fick jag syn på.
Precis. Liksom.
Det trattar in i det här smala hålet som ska dras in och sen kommer in där.
Så. Precis, ja. Och nu när du så säger inte så här, att det här är, att där är gluggen, det är det som är ingången till holken, så då tänker jag så här att kanske det här också är någonting lite mänskligt, det där att man glömmer bort att nu har jag ju den här holken som jag lever i, och så vill man samla in allt möjligt, både det som är vettigt och det som kanske inte riktigt är någonting man verkligen ska ha där inne. Jag tycker att det här är som en beskrivning av hur det kan gå till att skriva dikt. Att man behöver samla intryck, samla in olika saker och få in dem i holken.
Mm.
Men sen är det ändå det här att göra det mjuka mjukare och att bädda som verkligen skapar det här konstverket till slut.
Det är skapelsen liksom, skapandet.
Ja.
Jag blir glad av hennes dikter, men ändå känner jag också någon sorts tröst på något sätt.
Jag håller helt och håller med om det här med tröst. Det är kanske det ordet som jag själv också starkast kommer att tänka på efter att jag har läst. Att det är som att det här är texter som man kan söka sig till för att få tröst. Det tycker jag att det är väldigt fint på något sätt att också i poesin så kan man hitta den saken.
Ja.
Jag tycker jättemycket också om slutet, för att jag tänker så här att eftersom det är ett ägg som dyker upp här i slutet av dikten, så blir det som att dikten inte, den blir ju inte riktigt klar trots att den tar slut, så blir det ju så att man ändå är nyfiken på att ja, men vad kan det komma ur det här ägget?
Mm.
Så texten tar slut, men den där tanken lever ju kvar ändå, om man inser att oj, det kunde ju fortsätta. Mm. Vad ska det bli?
Är det sant?
Vad är det som dyker upp?
Precis, kommer den här dikten av dikt? Är det så, den som kommer?
Det blir som en slutpunkt när det här ägget slutligen dyker upp, men ägget är ju inte ännu klart, utan ägget behöver det här bäddande och den här omtanken som finns här.
Ja, det är sant. Vad blir det sen?
Vad blir det sen?
Vill du läsa dikten en gång till?
Ja, visst, det vill jag gärna. Samlar ihop näsdukar, vantar och halsduk, gungstol, pälsmössor, trasmattor, hyvelbänk och kökssoffa, liksom hyllmeter efter hyllmeter med fågelböcker och väggbonader med ordspråk på marsianska, pelargoner, ejderdunstecken och filtar av lump. Allt drar jag in. Jag drar in allt i holken. Gör det mjuka mjukare och än mer mjukt. Bäddar för det kosmiska ägget, för poesin, diktarnas dikt, för barnet med gammelmans ansiktet och tusenårs själen.
Tack snälla Hanna för att du kom och för att du gav oss den här dikten. Tack till alla lyssnare. Dikten finns att läsa på diktpodden.se. Hej då!